Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som är programledare idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu har jag fått hit en person som faktiskt har jobbat här i kommunen och flyttat hit till kommunen. Välkommen Yvonne Blombeck.
Tack så jättemycket, Ann.
Ja, det var ett antal år sedan du jobbade. Vad hette den tjänsten du hade?
Jag var Agenda 21-samordnare som fanns då på 90-talet och början på 2000-talet när man ganska nyligen då hade antagit det stora Rio-dokumentet Agenda 21 som man tog 1992.
Ja, och du är biolog i grunden.
Mm.
Vi ska prata väldigt mycket om det, men först ska jag ju då tala om att du och jag är släkt.
Så är det.
Vi träffas inte speciellt ofta.
Nej.
Men vi är det som heter tremänningar eller sysslingar.
Mm, så är det. Ja. Våra pappor var kusiner.
Ja. Och min farmor och din farfar var syskon.
Mm.
Och då tänkte jag bara, vi ska prata lite grann om det. För att det som är intressant är ju då att din farfars far och min farmors far hette Per Lundgren och föddes 1852.
Mm.
Kommer du ihåg vad han kallades?
Typ min farfars far?
Ja.
Nej, eftersom jag aldrig träffade min farfar. Han dog ju när min pappa faktiskt bara var 12 år.
Just det.
Så ja. Att jag vet väldigt lite.
Ja. Mm. Jag har ju släktforskat lite, det har du, vet jag att några släktingar gjort. De växte upp i Ångermanland på ett ställe som hette Hållskarpe.
Just det.
Och han var väldigt lång, så han kallades för Langpelle Hall.
Okej, det har jag faktiskt aldrig hört.
Nej. Men och han var bonde och han hade ett eget hemman. Hemman heter det. Det var väl en gård eller någonting sånt?
Ja, det var väl liksom en gård och lite mer skulle jag säga än bara gården. Man hade ju också marken runt omkring.
Ja. Mm. Och då hade han en piga där och hon hette Hulda.
Just det.
Boman. Mm. Och henne våldtog han mer eller mindre när hon var 16 år och hon blev med barn.
Ja. Det gick ju till så på den tiden.
Ja.
Även min farmor faktiskt råkade också ut för det.
Ja.
I Vilhelmina. Ja,
ja.
Så det var hennes mamma. Ja,
för de skickades iväg liksom för att jobba.
Mm.
Och det var inte helt ovanligt. Och det som är intressant då, det är att min farmor och din farfar, de var sammanlagt 9 syskon.
Mm.
Och det första syskonet, vet jag inte när det föddes, för hon hette Hilma.
Just
hon dog i späd ålder, den första Hilma. Och det finns ingen, jag vet inte vad gammal hon var, men din farfar, Frans.
Just det.
Han föddes 1892.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Och han gifte sig med och fick, hur många barn fick Frans och...
Henne va? Det var väl henne han var gift med?
Jag vet inte.
Jo, min farmor.
Din farmor?
Ja, eller hur? Ja. Så tänker jag. Precis, ja. Men de fick 2 barn.
Ja.
Marelli och så Bengt, som
din
var min pappa.
Din pappa, Bengt Lundgren.
Precis.
Ja. Sen föddes det en tredje barn som heter Rosa. Men hon dog också i späd ålder. Så att först kom det ett barn som dog och sen kom det din farfar, Frans. Och sen kom det till flicka och då döpte man henne till Hilma också. För att man hade bestämt sig för att man skulle ha ett flicknamn.
Okay.
Och hon blev Hilma. Och sen föddes min farmor Rosa 1901. Okay. Så hon var Rosa nummer 2.
Just det, och Hilma nummer 2. Okay.
Ja.
Mm.
Och bara det tycker jag är intressant. Hur man visste att vissa barn dog och de här namnen skulle man ha.
Mm.
Så att man var Rosa nummer 2, min farmor.
Ja, det är intressant. Namnet var viktigare än något annat.
Ja. Och Rosa fick ju då 2 barn, min pappa Åke Sandin och min faster Sigrid Sandin Eriksson hette hon sen. Och sen kom den Gunnar och så kom den John.
Just det, Lundgren. Honom har jag ju träffat.
Ja,
ja.
Han kom 1904 och hans dotter är jämnårig med dig och mig.
Ja, precis. Kerstin.
Ja, Kerstin Lundgren.
Precis, ja.
Och Kerstin Lundgren är lite mer känd än vad du och jag är som har varit lokalpolitiker. Ja. Vad är Kerstin Lundgren för någonting?
Ja, men Kerstin har ju varit riksdagspolitiker hur länge som helst. Och sen är hon ju utrikestalesperson för Centerpartiet. Har ju varit det också hur länge som helst.
Och nu är hon talman.
Ja, nu är hon talman också. Ja.
Så att hon syns i många sammanhang.
Ja.
Så att, men hon är född 1956 och du och jag är född 1957.
Mm, precis.
Hon är våra pappors kusin.
Ja, exakt. Det är lite märkligt, men så ja. Är det.
Och sen föddes den Märta och så föddes den Erik. Och Erik dog också i någonting i tidigt. Alltså att det var ju en familj som vanligt uppe i Norrland.
Mm.
Och sen förlorade de sin hemma av någon anledning. Mm. Och de levde ganska fattigt.
Ja, men så var det. Ja. Verkligen. Ja, och, nej, och det, jag tycker att det, den saken tycker jag är intressant att tänka på. Alltså hur... Ja, både du och jag har ju genomlevt klassresor.
Ja.
Och jag tänker på min mormor som var statabarn uppe i Forsmarksbruk. Och det är inte så länge sedan.
Nej, det är precis det man
tänker. Jag tycker
det
här
är
så viktigt faktiskt att komma ihåg.
Ja. Mm. Och din farfar Frans, flyttade han från Norrland då, eller?
Ja, det måste han ju ha gjort. För jag vet att, det jag vet om farmor då, Henny, som ju levde stor del av mitt liv. Hon levde ju en stor del av sitt liv på Arholma. Aha, i Roslagens skärgård. Så vi hade mycket liksom connection där.
Det är därför du är så väldigt intresserad av skärgården. Du har hamnat där.
Kan hända. Jag växte ju upp, eller vi hade ju sommarställe då tillsammans med farmor. Fast då levde ju inte farfar.
Nej.
Utan då hade hon ju en ny man som hette Hugo. Som vi aldrig kallade för farfar. Utan han var alltid bara farbror Hugo. Men de hade ju sommarställe och vi delade ju sommarställe med dem i Roslagen. I skärgården där. Så att, det kan vara en stor del att jag har skärgården i mitt hjärta.
Ja, precis, för det är ofta det man är uppväxt med. Jag är uppväxt nere, eller uppväxt, men jag tillbringar mina somrar nere på västkusten i Fjällbacka där min mormors släkt kommer ifrån.
Mm.
Så det räcker med att jag hör en fiskmås så får jag känningar för väst. Nu är det mer fiskmåsar i Bollmora än vad det är nere på västkusten. Jag var där i somras och kollade. Det var väldigt mycket sån här.
Okay.
Mm. Enormt mycket och väldigt lite. Väldigt lite sjöfågel.
Mm. Alltså, ja, det där skulle vi kunna göra ett eget samtal om.
Ja,
för där kan vi prata mycket.
Gärna,
man kan
gärna.
Bara konstatera att vitfåglarna, då, trutar och måsar, har ju flyttat sig närmare städerna.
Ja.
Och det, är de, det finns mycket mat.
Det finns mycket mat
så
där.
Är det. Ja. Så att de är opportunister.
Mm. Ja. Men du utbildar dig till biolog?
Mm, i vuxen ålder.
Aha.
Jag hade barn. Min son, Nils, då, var född när jag utbildade mig till biolog. Så att från början var jag barnskötare.
Men hur gjorde du då? Gick du på universitetet? Då, eller?
Ja, både och. Jag var tvungen att börja med komvux. Jag hade inte matten, inte kemin, inte allt det där som man behövde ha som grund. Så att jag började på komvux och pluggade när Nils var liten. Och sen pluggade jag på universitetet. Då. Så att jag pluggade sammanlagt i 6 år.
Ja, så gjorde du. Det måste väl vara ganska bra. För jag gick ju naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Och mycket av det kom jag ju inte ihåg. På något sätt hade man inga referensramar att knyta upp sin kunskap till.
Mm.
Men när man är äldre och pluggar nu så fastnar grejerna. Kanske inte så lätt. Men när de fastnar så har man ett sammanhang där de kan fastna i.
Ja, men så var det. Fast jag hade ju liksom mitt naturintresse långt innan. Så att jag valde att börja plugga, det var väl liksom bara att göra någonting av mitt stora intresse.
Var kom ditt naturintresse ifrån?
Bra fråga. Det är svårt att säga, men jag har alltid liksom dragits till naturen. Har jag behövt hämta kraft så har jag gått ut. Det har liksom varit min grej hela livet.
Ja.
Ja, sitta där bland stubbarna och mossorna och lukta på blommorna ungefär som Ferdinand. Så att det har alltid varit jag. Så. Och sen jag fick ett starkt fågelintresse när jag började fjällvandra i 20-årsåldern. Så där började jag liksom med fågelskådningen.
I fjällen?
I fjällen, ja.
Där vimlar det ju inte av jättemånga, fast ovanliga fåglar, va?
Alltså grejen är att det inte är så mycket växtlighet där. Så att fåglarna, de få arter som finns, de syns.
Ja.
Så att det var väl så det var. Att de satt där, blåhaken liksom jättetydligt. Och lövsångaren sjöng hela natten ovanför tältet. Och vi blev liksom så här, men vad är det?
Okay.
Det är den där nyfikenheten.
Ja. Och då var man tvungen att lära sig. För idag har jag en app.
Mm.
Så när jag hör en fågel så kan jag spela in den.
Ja.
Och så talar den om vad det är för någonting fast den är på engelska.
De är inte 100% kan avslöja då, vet. Ja, att man kan ha det som hjälp.
Ja,
de
men
är ganska
hjälp.
Bra. Absolut.
Man kommer i alla fall närheten.
Ja.
Det kanske inte är rätt fink eller rätt...
Nej.
Men man får ganska bra tycker jag.
Ganska bra, absolut. Och de blir bättre och bättre.
Ja.
Även vi använder ju appar. Absolut är det så.
Ja, för att när man bara hör någonting ut i en dunge där som man ser den inte. Så det är svårt ibland att veta vad det är som låter.
Det är svårt, men det är det som är roligt också.
Det är det som är roligt, ja. För du är idag ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
Mm, sen i våras.
Sen i våras?
Ja, sen i mars.
Ja. Jag är ju kompis med en av dina kompisar, nämligen Monica Wallin.
Just det.
Jag ser er på Facebook, ständigt spana på fåglar.
Ja, så är det.
Ni åker runt och tittar.
Ja, i högre grad nu. Jag hade ju en lång period när jag liksom kunde skåda mycket. När jag hade mitt eget företag någonstans där på, mellan 2014 och 2019.
Ja.
Då hade jag ju liksom möjlighet. Och då ska jag ju säga att jag var ju ordförande, eller blev, under den perioden, 2017. Då blev jag den första kvinnan på ordförandeposten. Och den första ordförande som inte hade 300 kryss.
Aha.
I den här kryssarföreningen då, Skådaföreningen Klubb 300, som är en Sverigeförening.
Ja, för att det verkar ju vara jätteroligt. Vi har ju ett ställe uppe här i Dalen.
Mm.
Och där finns det, nu kommer jag inte ihåg vad den här lilla måsen heter, någonting, någon liten mås som alla behöver kryss för. Så det kommer alltid fågelskådare, för den är så ovanlig. Men just den har en liten damm där.
Ja.
Så då får man ett säkert kryss.
Just det, nu måste jag tänka på det ni har. Är det svarttärnor eller svart? Det är
inte, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är i alla fall någon liten måssort.
Vid Storsjön där.
Storsjökapell heter
det. Jag har också varit där.
Ja. Och sen är det så roligt, ni som håller på med det här.
Mm.
Ja, där uppe finns det också väldigt mycket fågelskådare. Mm. Och så talar de om att nu har vi sett en. Och då är det som att några måste ta flyget upp. Alltså, nästa dag så är det folk som är där för att ska titta på den här fågeln.
Ja, men då är det inte den som är häckad där. Utan då är det ju någonting som har trillat in som bara finns.
Ja.
Och kanske faktiskt bara ett dygn.
Ja.
Ja. Men då tar flyget, de är extremt få. Jag skulle kunna säga att det typ är kanske en eller två.
Alltså, är det så?
Resten samåker.
Samåker. Ja, men det känns verkligen som det här. 300, har vi 300 fågelarter i Sverige?
Oh ja.
Egna?
Ja, ja. Eller så här. Man kan säga vi har ungefär 250 häckande par varje år. Så att är man lite om så kring sig, fast de är ju inte i hela Sverige.
Nej.
Utan några är ju mer i södra och några är, de är ju på lite olika ställen runt om i olika livsmiljöer då, habitat som vi biologer säger.
Ja.
Och då så är man om så kring sig kan man se de här. Men det som också är att nu på hösten det är flytttider, då flyttar ju fåglarna norrifrån, eller de börjar flytta tidigt. De kan ju börja flytta i juli.
Ja.
Ja. Så då kan man ju se dem i södra Sverige också.
Ja, för det gäller bäst att vara på Ölands södra udde eller någonting
eller
sånt.
Eller norra udden eller Gotland.
Ja,
eller
de mellanlandar.
Längst ut i skärgården. Alltså, det är ju de här liksom öspetsarna där det ofta dimper ner liksom fåglar. Ja. Men sen kan det ju vara liksom vindar som gör dem. Det är väldigt liksom, ibland man kan ju höra att det är så här sydvindar från Sahara som liksom drar upp.
Aha, då kommer
Europa.
En ovanlig.
Då kan det komma in någonting som har flyger jättefel.
Att få 300 kryss, det innebär att man först har de vanligaste 200.
Borde man ha, men det var det inte jag hade.
Och ändå blev du ordförande.
Ja, ändå blev jag ordförande.
Ja, det måste vara ganska kul intresse, va?
Ja, det är ett jätteroligt intresse. Ja. Det som jag gillar, förutom att jag älskar att vara ute, det är ju det alla vi gör, man älskar att vara ute i vilket väder som helst, alltså det spelar ingen roll om det är vinter eller sommarregn eller dimma, så är vi ute, men så är det just det här att det är så en enorm blandning på människor, så det är ju liksom alla, nu pratade för en stund sedan om olika liksom livsöden, så är det verkligen så, det kan vara allt från högutbildade kirurger till liksom lågutbildade arbetare. Och man bryr sig inte.
Nej.
För jag kan säga att jag har ingen aning om vad alla människor känner, vad de ens jobbar med eller har jobbat med. För man bryr sig inte.
Nej.
För det är inte det som är intressant.
Man har
vi är där för kunskapen och för fåglarna och för sociala livet.
Mm. Och nu har ni någon slags, om jag förstår det, att det finns en app där man talar om, heter Art. Och heter när man talar om att här man sett den. Det
finns många appar.
Men man registrerar att...
Ja, det man gör, Artportalen då.
Artportalen,
om det är den du
precis,
tänker på. Den är ju... Det är ju SLU, då, Sveriges lantbruksuniversitet, som har den.
Ja.
Och den är ju en väldigt bra för forskningen.
Ja.
Därför det är där du får liksom reda på trender, hur det går för våra fåglar. Så många som jobbar med det, då tittar man ju där historiskt och så. Så det är ju en rapport. Sen om man nu ska prata ovanliga fåglar, då har vi ju inom Klubb 300 en app som medlemmarna då kan prenumerera på. Där man får extremt noga ner på verkligen punktnivå att fågeln är här.
Ja.
Och vi hjälps också åt att tala om, därför att ibland är de på sådana svåra ställen så det går inte att parkera bilarna.
Nej.
Och då kan det vara att man kan säga nej, men man måste parkera på den sidan, eller att vi har haft kontakt med en bondgård så säger att bonden upplåter sitt fält och så swishar vi pengar.
Aha, vad
som
roligt.
Tack.
Aha, vad roligt.
Så det, och vi har varit inne i folks kök och det, ja, vi har varit på alla möjliga ställen.
Men det här med att identifiera en fågel.
Ja.
Alltså jag då som inte kan speciellt mycket bra om fåglar, men jag sitter ju också med kikare och bara försöka se vad det är för fågel.
Mm.
Det är inte plättlätt. Vi har ju fina såna här båtkikare som vi använder nu att titta på fåglar med.
Mm.
Och sen lyssnar vi nu på ljud.
Mm.
Och att liksom bara bestämma, för det är en sak tycker jag med, Anders Eriksson, exet här i Tyresö, är duktig biolog när det gäller växter.
Mm.
Men han kan ju plocka med sig växten och titta på den. Mm. Liksom, om, ja, kanske inte alla, men det är en hel, den flyttar ju inte på sig. En fågel rör ju på sig, det är inte plättlätt.
Nej.
Hur vet man att man verkligen ser rätt då?
Alltså, och där beror ju på hur duktig man är.
Ja.
Och eftersom jag då var drygt 20 när jag började skåda fåglar, så ligger jag lite efter de som började när de var 10.
Ligger du efter?
Ja, det är ju, alltså, det man börjar med när man är liten, det sitter.
Det sitter.
Så är det, ja. Så att jag är oerhört tacksam över de som jag är tillsammans med när man
som
är ute och hänger,
ja,
som kan.
Man är tillsammans.
Och då kan man fråga. Ja. Så, ja, som nu i helgen, vi var ute på Huvudskär och då är det någon som ser 1 kilometer ut eller kanske till och med ännu längre en fågel eller två, ett streck som drar. Och så kan man säga så, ja, det där är bläsgäss och sen är det några som är liksom stjärtänder. Jag bara okej, okay, så hur... Vad ser du? Vad är det jag ska titta efter? Ja, så det kan ju vara små detaljer, hur de ser ut i flykten. Alltså vi kallar det där för gisset, alltså kroppsspråket.
Ja.
Och det, lär man sig, det kan man lära sig ganska snabbt. Alltså på vissa arter. Rovfåglar är ju lättast, kanske, i alla fall enligt vad jag tycker.
Mm. Ja, intressant. Men du blev alltså utbildad biolog.
Mm.
Och sen utbildade du dessutom i miljö- och hälsoskydd. Och så fick du alltså jobbet som Agenda 21-samordnare i Tyresö kommun.
Mm. Så var det, 99.
Ja, var du alldeles nyutbildad då? Alltså?
Jag var jättenyutexad. Alltså jag hade inte ens gjort färdigt mitt exjobb.
Nej.
Nej, så det blev aldrig färdigt, kan jag säga.
Men det var väl inte så vanligt heller att man hade såna här Agenda 21-samordnare, va? Det var väl lite nya arbetsuppgifter?
Ja, delvis var det, men det var många kommuner som hade det just då.
Aha, okay.
Och det var liksom lite inne, eller jag tror man hade fått pengar delvis kanske från staten från början för att kicka igång det arbetet. För det var ju liksom något, Sverige hade skrivit under dokumentet i Rio och man skulle liksom jobba med hållbar utveckling på lokal nivå.
Mm.
Så att, och det är ju, var ju jättekul att det fanns.
Mm. Men du bodde ju aldrig i Tyresö då?
Nej, bodde jag i Värmdö.
På Värmdö?
Mm.
Gustavsberg?
I Gustavsberg.
Ja. Mm. För där har du bott väldigt länge.
Jag bodde där från 97 då till i somras.
Ja, jag
nästan 30 år.
Det ska vi också ta. Hur det kom så att flytta tillbaka. Ja, vi ska snart ta det. Vi måste bara... Men vad gjorde du då som Agenda 21-samordnare?
Ja, men mitt uppdrag, det var ju... Alltså det fanns ju ett antal mål i kommunen som man hade satt upp.
Stora, fina mål.
Alltid stora, fina mål. Men jag är ju en människa som gör, som folk säger, ibland lite väl mycket. Så att jag satte ju igång liksom helt enkelt. Och det jag kände då, fokus var väldigt mycket att jobba mot medborgare.
Ja.
Men jag upplevde ju efter något år att vi kan ju inte bara jobba mot medborgare, vi måste jobba med kommunen också.
Ja.
Så att jag jobbade ganska dubbelt. Jag gjorde, det kunde vara utställningar i Trollbäcken eller i Tyresö centrum. Och prata mycket just då var ju väldigt mycket att prata om maten. Alltså det här med hur man kan tänka när man går på affären och handlar hållbart.
Aha.
Olika miljömärkningar och bananer var väldigt mycket vi pratade om där. För att då fanns ju nästan inte ekologiska bananer.
Nej.
Och bananodlingen var ju en katastrof på den tiden.
Ja. Alltså, mycket gifter.
Ja. Folk fick ju cancer och blev sterila och det var helt katastrof.
Ja.
Så det var mycket sånt, alltså verkligen upplysa.
Mm.
Men sen började jag jobba också kommunintärt med de olika förvaltningarna. Så då började vi sätta upp liksom ett arbete. Så att jag har ju med mig här.
Ja, jag ser.
Det allra, allra första dokumentet. Där kommunen själva satte upp mål för hållbar utveckling. För det här tog man ju 92.
Ja.
Alltså det skulle uppnås inom en generation. Vi är inte där än.
Nej, kan jag säga. Men alltså det var väl det.
Det var ju målen. Mm. Det var ju målen. Men nu kan vi se. Det här togs. Alltså de här, du håller i handen. Jag läser högt.
Ja.
Du håller i handen Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling. Som antogs av kommunfullmäktige den 10 april 2003.
2003?
Mm.
Aha. 22 år sedan?
Ja, då tog man det.
Mm. Vad var det man skulle säga lite grejer som man tänkte göra för någonting då? Läs några rubriker där. För att jag vet, Jag satt i kommunfullmäktige då. Så ja, jag vet att okay. Vi tog alla de här sakerna. Det lät jättebra.
Ja. Ja, men precis. Och det här är ju så kul att man går tillbaka och tittar. Det var ju där mängden avfall ska minimeras. Det jobbar vi ju fortfarande med.
Ja.
Andelen källsorterat avfall ska maximeras. Så där har vi ju ändå kommit en bit på vägen.
Ja. Inte det, är vi inte ganska duktiga på det? Sortera avfall?
Ja, men just den här återvinningsloopen, alltså den här cirkulariteten, är vi ju inte ännu.
Nej.
Men kanske sorteringen. Och det som är här utgår vi, för det är ju också liksom, här är också noterat, vad är det som man kopplar det till förutom Tyresö?
Ja.
Och då är det just det här med liksom, de olika svenska miljömålen. Och sen finns det också lite tips så här, tänk på vad du kan göra.
Ja,
så
att den här får vi höra tips?
Ja, men till exempel då mängden avfall ska minimeras. Då var det lämna utkänta kläder, möbler och andra varor till återbruk. Så redan där fanns ju den tanken.
Ja.
Och kompostera ditt matavfall. Numera är ju det lag. Det fanns inte på den tiden.
Nej, men jag bodde på Kanelgren. Då började vi med såna här jorakomposter.
Just det.
Ja, för det var jättepoppis. Vi åkte och kollade.
Ja.
Nu har vi här tack för maten. Det här med att man lägger...
Ja, i den bruna påsen.
Ja, i bruna påsen. Och det tycker jag funkar jättebra. Alltså.
Ja, men det gör det. Absolut. Ja. Jag var tidigt ute också med både stora komposter och det som man nu har.
Ja.
Så att det var bra. Ja, nej, det fanns mycket sånt. Vid nyinvesteringar har vi en annan, vid ekonomidelen då. Vid nyinvesteringar ska sådana åtgärder beaktas som kan leda till förbättrad miljö och ekonomi på sikt.
Mm.
Mm. Och då kan det ju vara, och då var det typ indirekt alla mål berörs ju, beroende på vad man gör. Kommunens taxor och avgifter ska vara utformade så att man gynnar ett miljöanpassat agerande.
Mm.
Så att det är ju mycket där. Hur man då kan konsultera energirådgivare, det finns ju i kommunen. Ska du köpa en ny bil, köpa en miljöanpassad, typ sådär.
För du var ju ensam på din tjänst, eller hur?
Alltså, vi skulle typ vara 1,5, fast vi var inte riktigt det.
Nej. Idag är man ju många fler. Nu är man ju vattenstrateg, och man har 4-5 tjänster på motsvarande. Mm.
Precis.
Visst är det så?
Ja. Jag slet rätt hårt.
Ja. Och då var vi ändå i början av någon slags prat om det här.
Mm.
Var du med, det här kanske var långt innan, men hela det här med... vad kallas vattnet som rinner ner en vanlig vattenbrunn? Dagvatten.
Ja.
Och det här nu att man tänker det här naturliga bort mot koladammarna. Mm,
precis.
Och det var ju också så här när man...
Ja, det var ju sin linda då.
Ja, och det här att man inte bara ska tvätta bilen hur som helst.
Nej, precis. Nej. Och där är vi nog fortfarande inte framme skulle jag säga. För det är alldeles för många som gör det på sina egna tomter.
Ja, men ändå så har vi ändå koladammarna och där, när man blir upplyst på vägen.
Mm.
Och sen är det väldigt bra, vi har ju liksom den här, vi har naturguide.
Ja, hon är fantastisk.
Ja, och hon berättar ju de här grejerna. Så på något sätt så får vi ju veta mycket mer.
Mm. Exakt.
Och de har dessutom naturskolan på Alby med Jonas.
Den var jag med, och liksom också jobbade stenhårt. Och jag ska se, vad hette hon som... startade upp det här. Jag hade det i huvudet. Hon jobbade på Krusboda och de hade ju höns. Jag var inne faktiskt där i det rummet och kände mig, gud, här var vi med att börja och stötta och kämpa.
Ja. För på Krusboda skola hade man ju små djur, och man hade lotter, och man tänkte rätt.
Mm.
Även på Nyboda skola när jag jobbade där.
Solveig Dahl hette hon.
Ja, men Solveig Dahl var det.
Ja, Solveig Dahl.
Men Solveig Dahl är fortfarande aktiv i Naturskyddsföreningen här i Tyresö.
Och jag har ju hört det. Jag har inte träffat henne sen jag flyttade hit. Men,
var roligt.
Men vi jobbade ju
så tajt. Alltså var det Solveig som gjorde det? Vad roligt.
Ja.
För att allt det där när barn får lära sig. Och nu när naturskolan i Alby, där de får gå tror jag, 3, 5 och 8. Mm. Va?
Ja, fantastiskt.
Och så får de, alltså det är sådana minnen man själv har.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och man fick göra sådana här vattenprover i Gudeå och mäta, alltså man ska stäcka ner någonting och så massa lager med gegge, exakt, surhet och allting sånt.
Mm.
Så sånt är ju jätteintressant.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja. Så är det.
Så du jobbade med det. Hur många år blev det, sa du?
Ja, men jag jobbade mellan 99 och 2004.
Ja,
ja.
5 år.
5,5 ungefär. Ja. Ja. Sen lade de ner min tjänst.
Jag får med att du blev nästan utbränd på det där.
Jag blev det. Jag var det in, alltså det blev jag egentligen innan då. Sen kom jag tillbaka. Så att jag var borta i 3 månader. Och sen liksom gick jag ner i tid. Så att jag,
för jag tror jag träffade dig då.
Ja.
Och att det där, de här målen du hade var ju inte liksom mänskliga.
Nej, Nej, jag vet. Jag är lite det är lite,
och sen ska man då känna att man uppnår dem.
Ja,
när,
ja. Lite så. Så, att, så kan man säga. Men de la ner min tjänst. Jag har långt, långt, långt efteråt fått lite en inblick i att jag var lite för övereffektiv.
Ja.
Och eftersom jag sen då, som du kom in på, jag hamnade ju själv i politikens värld.
Ja.
Och då kan jag ju någonstans med någon slags vuxen klokhet, att det är klart att om du har en tjänsteman som gör allt för mycket, därför att man inte själv är där,
nej,
då blir det svårt.
Ja.
Och jag tror att jag var där då.
Du blev aktiv miljöpartist.
Jag blev inlobbad faktiskt. Ja. Eller var någon som ringde upp mig och tyckte att jag borde vara där.
Ja. Var det regionspolitiker?
I Värmdö.
Ja. Kommunpolitiker.
Ja, precis. Ja.
Mm. Och sen jobbar du även på regionsnivå, va?
Ja, därför att 2005 så fick jag en tjänst. För då när jag liksom, när jag faktiskt blev av med jobbet här, ja, så hade jag ju ingen jobb.
Nej.
Och under den tiden då så blev jag inlobbad i fritidspolitiken, och det är ju inga pengar, det vet inga alla som har varit där, det är ideellt arbete. Och då, så då sökte jag en tjänst som politisk sekreterare i landstinget,
okay,
på trafiksidan.
Ja, ja, för jag läste någon artikel att du var trafikpolitisk talesperson.
Ja, för sen tyckte jag det var så jäkla intressant. Mm. Så att, och då kandiderade jag i valet 2006.
Aha.
Kandiderade jag till regionen då, eller till landstinget, ja, som det hette. Och sen så sökte jag då internt posten och blev trafikpolitisk talesperson. Men det var också ideellt arbete, det var inga pengar. Men så är det. Så att, och det var jag faktiskt fram till 2014.
Aha,
så,
okay,
var jag talesperson. Så då var jag inte bara, ja, det blev ju att man var i Mellandalsrådet och i, ja, svensk kollektivtrafik och på, ja, ganska många ställen.
Mm. Men du ska på också ett eget konsultföretag.
Ja, men alltså 2014 då hade jag tappat kraften igen. Mm. Eller man, ja, kan säga, ja, så här, ja, jag har insett under alla mina år när jag har bytt jobb och bytt, ja, alltså jag har ju hållit på så här. Och varför, ja, gör jag så? Jag har förstått.
Du kör full fart framåt och, ja, sen går det, står en vägg där.
Nej, men kanske inte en vägg, men alltså jag är en utvecklare. Det är det, ja, jag har förstått.
Ja.
Och jag är ingen förvaltare.
Okay.
Så att, och då 2014, jag hade gjort så otroligt mycket även då i politiken så att säga, när det gällde, jag hade tagit fram program och planer och, alltså, ja, verkligen, och jobba ihop i grupper och, ja, men verkligen, mm, kämpa på. Och då blir jag så att, nej, men nu vill jag göra något annat, jag behöver göra något annat, ja, för att annars så fastnar jag och ruttnar. Så att då hoppade jag av helt enkelt i den valrörelsen och sa att, nej, men nu kandiderar inte jag till det här något mer, utan, och då startade jag eget företag.
Och sen 2019,
ja,
vad är ett jobb det? Programsamordnare kust och skärgård på Världsnaturfonden.
Ja, då helt plötsligt blev jag anställd igen. Det hade ju inte varit sedan 2014.
Ja.
Det var också lite, vad ska man säga, jag blev inte headhuntad, men en känd person som ofta brukar vara i både radio och tv, Tom Arnbom, och prata om, okay, arter, ja, på, ja, olika sätt. Han är ju fantastisk. Vi kände ju varandra, vi bodde ju grannar i Värmdö och skådade fåglar och, ja, höll på. Var aktiva på olika sätt kring Hemmestad Sjöäng då, och försökte rädda allt vad som gick att rädda där. Och då pratade vi ofta med varandra och sa så, gud, vi borde jobba ihop, vi har så himla kul. Ja, ska du också starta företag då, sa jag. Så.
Ja.
Och sen så kom han och sa till mig, det var väl 2018 någonting då, ja, så sa han, alltså det kommer en tjänst och det är så mycket du måste söka den. Och jag bara, söka jobb? Ska jag söka jobb igen?
Ja, ja.
Så. Men sen när den där tjänsten kom ut så insåg jag också att nej, jag kan inte låta bli, det här måste jag ju bara göra.
Men hur länge, du jobbar fortfarande med det alltså?
Nej, för ett år sedan så gick jag i pension.
Ja, du gick i pension.
Ja, så, ja. Så det var 5,5 år där också. Så, ja, det är 5,5 år, ja, verkar vara min grej.
Ja, det är bra, för man säger det, man ska byta jobb på 5 år. Men det låter ju väldigt häftigt, kust och, alltså, programsamordnare kust och skärgård.
Mm.
Vad gör man då?
Ja, jag gjorde, det jag gjorde då, det var att jag fick ta över en portfölj som var liksom under uppbyggnad lite grann. Och det var svensk naturvård kopplat mot Östersjön. Att rädda Östersjön på olika sätt då. Och i den portföljen så fanns det pengar från lite olika håll kan man säga. Inte jättestor var det. Det var 7 miljoner då, varav ett företag, då, Apotea, som gick in och liksom hade lagt mycket pengar för att återskapa livsmiljön i Östersjön. Därför, mm, att, ja, deras vd, han brinner också för Östersjön som så,
ja,
många andra.
Ja.
Så att det var mycket det som det handlade om. Så då jobbar man ju tillsammans med andra aktörer. Så det kunde vara mycket Upplandsstiftelsen eller Skärgårdsstiftelsen som det var då. Mm. Och sen var jag också med och tog fram en superstor ansökan under det här första året. Och när jag började 2019 så började vi skriva på en fantastisk ansökan till Postkodlotteriet då, där WWF är en av förmånstagarna, som man har rätt att söka liksom lite specialprojekt. Så vi sökte det vi kallade för drömprojektet då.
Ja.
och vi sökte 28 miljoner och fick alla pengarna.
Okej,
så, att det, så att då helt plötsligt var portföljen mer än dubbelt så stor. Det är typiskt mig lite grann. Så att jag skapade dubbla jobb.
Ja, till dig själv också.
Till mig själv också. Ja.
Ja. Men vad gjorde ni då? Vad gjorde ni för de pengarna?
Ja, men, man gör fiskvandringsvägar. Kunde vara att vi liksom återskapade betesmark
i skärgården. Alltså fysiska saker? Alltså.
Fysiska saker, absolut. Aha. Så fiskvandringsvägar, kunde vara våtmarker. Ja, massa sådana olika konkreta grejer.
Ja, för vi åkte en sån här, nu kommer jag inte ihåg, segelfartyget, Briggen.
Mm, Tre Kronor.
Ja,
mm.
Då åkte man, det var en sån här heldagstur.
Mm.
Och då åkte man ut där det skulle precis bli en, vad kallas det? Det skulle bli natur, vad heter det?
Ja, var det i nationalparken?
Ja, det skulle bli det höll på att bli nationalpark, tror jag.
Den i Nämndeskärgården där.
Ja, den är ganska ny, va?
Ja, den invigdes ju här i slutet på augusti, början på september.
Och då pratar man om den. Och den killen som höll där, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, när han pratade om vattnet, för att då har man ju pratat om olika föroreningar. Vi har ju, det är bara att titta, vi har haft ett släktställe ute i Tynninge.
Mm.
Där gick ju hela avloppet ut från, alltså dasslocket, Henriksdalsberget, och allting dog när vi var för 40 år sedan. Men sen har man ju renat. Mm. Så att vattnet har ju blivit renare från de här utsläppen vi har haft.
Mm.
Men han sa att det som är problemet nu, det är egentligen mediciner, sa han. Han sa att det som är svårt nu, det är att vi allihopa käkar ju mediciner och kissar ut en stor del av våra mediciner. Och de sakerna har man, man har lärt ta bort riktig skit och allt sånt där, vissa grejer. Men alltså att vi har så mycket hormoner, p-piller och sånt. Att sånt, alltså att fisken blev steril och allt möjligt. Mm. Så, och det, då undrar man liksom, hur gör man? För att om man nu äter en medicin och kissar ut stor del av den.
Mm.
Och det kommer i avloppet och det går ut sen utan att de vet hur man ska rena det. För det har vi inte jättebra metoder för.
Nej, det kommer ju mer och mer. Men det är klart att det är ett problem. Men jag skulle inte säga att det är det största problemet.
Det är inte det?
Nej.
Vad är det största problemet?
Alltså man måste komma ihåg att Östersjön, det består ju av nio länder som släpper ut där.
Ja.
Och det som är de absolut största föroreningstillfällena, eller det som skapar problemet för Östersjön, eller det som är problemet för Östersjön idag, det är ju fortfarande övergödning. Även om det
var kommer den ifrån då?
Jordbruksläckage är en stor del.
Men kommer den från Sverige eller kommer den
från alla länder?
Alla
så
länder.
Vi kan inte skylla ifrån oss. Alltså det här är också lätt om man vill tycka att det är någon annan. Ja. Men de andra länderna har ju också, och det har ju ingått i att man får pengar från EU. Och även under Agenda 21-tiden så fick man ju pengar då för att skapa stora reningsverk. Så de stora reningsverken, de tar mycket, absolut. Men det är fortfarande så att det läcker. Och det är ju där de här våtmarkerna är så viktiga.
Okay,
därför vi har ju också historiskt, man måste verkligen gå tillbaka och titta på vad har vi gjort. Och det har ju varit, det som är intressant när man tittar på historiska perspektiv, även ur den här delen då, så förutom att jag är biolog och miljö- och hälsoskyddare, är jag också kulturbiograf. Så att jag har liksom alla de här delarna. Och då är det som man, när man jobbar med våtmarker, vi har jobbat på alla möjliga ställen då i Värmdö, vi har jobbat ute i skärgården, vi har jobbat i Höga Kusten och nere i Skåne och på massa ställen. Så. Men vi hittade liksom en plats i Värmdö där vi skapade en skogsvåtmark. Och då hette det här Gillbergs kärr. Och det är klart att då blir man lite nyfiken, vem var Gillberg? Liksom. Mm. Och då var det också en hemmansägare då, som levde i Värmdö på 1800-talet, började slutet på 1800-talet. Och han, då skapade man ju, hade ont om mat, så att man gjorde jordbruksplättar överallt där det gick, helt enkelt. Små jordbruksmarker.
Ja, precis, gjorde man.
Och sen blev ju de rätt olönsamma när större jordbruken kom in och industrialiserades, eller det blev så på 1900-talet. Nej, men då fick man ju bidrag från staten för att, och då man ska säga tillbaka, man fick bidrag från staten för att dika ur, för att liksom göra de här små plättarna inte så fuktiga. Och sen gjorde man granplanteringar. Aha. I det här. Då fick man bidrag för det. För då Aha. var inte jordbrukarna lönsamma. Men utdikningen fortsatte ju.
Ja.
Ja, långa räta diken gjorde man ju. Ja. Och sen nu får man ju bidrag för att återställa det här.
Ja.
Så att den här cirkeln liksom på något sätt, den fortsätter. Vet så de här långa räta dikerna har ju varit ett jätteproblem.
Ja.
De har skapat övergödningsproblem. Och dessutom så har de skapat problem för fisken som inte kommer upp och kan leka.
Nej.
Så det vi har jobbat med är att återställa i kanten av Östersjön.
Vet du vad, jag tycker vi har ett eget program. Ja. För jag känns som att det här ämnet, ja. Jag vågar inte ställa fler
Nej,
frågor.
Det här kan jag prata om i timmar.
Ja, och jag faktar med att, alltså, också för att vi har en väldigt duktig fiskevårdsförening här i Tyresö.
Ja.
Som jobbar också proaktivt
just
kan
det.
Man säga.
Just det.
Jag skulle gärna vilja ställa mer frågor, men jag vågar inte för att programmet ska egentligen inte vara så här långt. För att jag måste återkomma till det, för att det som, varför du sitter här nu, är inte bara för att du kan så mycket och en gång har varit Agenda 21-samordnare. Du skulle flytta från den fantastiska kommunen Värmdö, som är hur mycket natur som helst. Gustavsberg, som är det vackraste av det vackra. Och så väljer du att flytta hit. Till Tyresö.
Ja.
Nu vill vi veta, alla vi Tyresöbor, hur kommer det sig, Yvonne Blombeck?
Precis. Ja, men eftersom jag gick i pension då för ett år sedan, man blir äldre. Och jag hade ju då, jag bodde på marken med en liten trädgård. Och jag är ju typen, det har ju alla kanske förstått för det här laget, som inte sitter och rullar tummarna. Jag håller på. Det gjorde jag även där. Byggde stödmur och, alltså jag höll på helt enkelt jämt. Och min kropp den grät mer och mer. Jag insåg att det här kan inte fortsätta. Jag Nej. Måste tänka om och jag behöver tänka långsiktigt. Och då var det så här, förutom jag själv så har jag ju också en mamma nu som är racklig.
Ja.
Och jag är uppvuxen på Södertörn, så jag är uppvuxen i Gubbängen. Så att Värmdö blev, ja dit flyttade vi 97. Men så att jag någonstans kände att jag vill tillbaka till Södertörn. Jag har många vänner här.
Mm.
Även om jag hade vänner i Värmdö också, så just skådar communityn och så alla verkar bo här på Södertörn. Det är väldigt många av dem jag känner. Så att, och eftersom jag då dels har kompisar här och hade jobbat i kommunen, så jag hade liksom, jag känner till
Tyresö.
Man vill ju inte flytta från, man vill ju flytta till någonting.
Ja.
Så att, det gjorde att jag bestämde mig för att ja, Tyresö blir bra, för det är också nära till mamma som fortfarande bor kvar i Gubbängen och så.
Ja.
Så, att, ja, så fick det bli. Och sen handlade det ju mest om att bestämma sig då var i Tyresö vill jag bo.
Och var hamnade du?
Ja, men jag hamnade till slut på Sikvägen.
Sikvägen? Var, på vilken våningsplan då?
Ja, jag bor ju på 7 trappor, så att jag kallar ju att jag bor i en trädkoja. För jag har bara, jag har träd runt hela min hörna.
Ja, du bor på gaven.
På gaven,
så du har träd, precis.
Träd och himmel.
Träd och himmel.
Ja.
Och det funkar för dig att bo så högt upp då?
Ja,
så
det hade jag inte trott om mig själv.
Nej.
För jag hade verkligen aldrig trott att jag skulle bo i ett höghus. Men nu gör jag det och jag älskar det. Varenda dag älskar
det. Du bor liksom längst upp på Sikvängen kan man säga nästan, va?
Ja, längst in i kanten liksom. Ja. Så långt in man kan komma.
Och vad är du ser från dina fönster förutom träd då?
Från baksidan eller från vardagsrummet och balkongen, där ser jag i stort sett bara träd. Jag ser toppen på en mast också, som en röd lampa kan man se på kvällen. Ja. Men sen är från gavel. Nej, det är inte Nackamasten. Det måste vara någon lokal mast.
Okay,
ja, för den är inte åt Nackahållet. Och sen från gavelfönstret då ser jag ju vattentornet långt borta och liksom kanten av Tyresskogen.
Ja.
Och sen man ser ju liksom på kvällen att det lyser lite lysen från husen i Fårdal och så där, men de syns ju inte liksom mellan träden.
Så du bor
Jag bor i en trädkoja. Jag ser fåglarna där uppe.
Ja.
Duvhöken flyger förbi.
Ja, men vad roligt.
Ja.
Och det är roligt att du har valt Tyresö.
Ja.
Liksom du har inte bara hamnat här.
Nej, det är aktivt val.
Aktivt val. Ja, men jag tänker att vi slutar programmet på det viset. För att förstå att hit ska man flytta. Och även om man är en naturmänniska som dig så trivs man på 7:e våningen på Sikvägen.
Ja, det gör man. Ja, jag
och
gör
det är väl på fågelnivån.
Ja.
Du som är ornitolog.
Exakt.
Har du sett några bra fåglar från din balkong?
Ja. Jättemycket.
Jättemycket?
Ja. Duvhök har jag haft, lärkfalk, havsörnen flög förbi för någon vecka sedan. Och sen har man ju liksom gärdsmyg och rödhake. Ja, men det är fullt av fåglar.
Du kanske ska starta en lokal Sikvägens förening där, så att dina grannar fattar vad de ser.
Så kan det möjligen vara.
Ja, för att
man har sin lilla lista.
Ja, visst. Ja. Jättekul att du kom hit. Det var kul att få intervjua dig, Yvonne Blombeck, vi som är sysslingar eller tremänningar som det heter på omaländska. Du är född Lundgren.
Jag är född Lundgren, ja, precis.
Och jag är född Sandin därför att min farfar heter Sandin, men min farmor heter också Lundgren. Kul att komma hit.
Ja, men jättekul att få vara här. Ja. Du hör ju att vi behöver ses igen. Det här går ju inte.
Nej, framförallt Östersjön och vatten och fiske.
Naturvården.
Ja, naturvården. Ja. Det tar vi ett eget program om lite längre fram. Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Yvonne, jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.